Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Och det här är alltså podden där vi idag för 300:e gången ska prata true crime på riktigt.
Otroligt.
Ja, det är en sanning med modifikation i och för sig. Vi har ju spanat också.
Vi har gått emellan en floss.
Ja, precis.
Då och då.
Men ändå.
300. Ja, det är ju stort, må jag säga.
Ja. Det är så stort så jag glömde också att lägga till med mig, Anna Ginghede, och
med och Lena Ljungdahl.
Lena Ljungdahl.
Även denna gång är det vi.
Nej, men det här är ju, det är stort.
Når vi 400?
Gud. Eller vad då, är du tveksam?
Nej, men var det Gud som är självklart eller var det Gud? Nej, ja. Absolut inte. Ja, okej.
Okay. Ja.
Ja, alltså varför inte, känner jag. Alltså, vi har ju några avsnitt kvar i oss.
Det är väl först när vi inte har något att prata om som vi borde överväga om vi ska fortsätta.
Gud bevars, det kommer ju aldrig hända. Det här munlädret kan fladdra.
Däremot så är jag lite... Vet du vad jag hittade häromdagen?
Nej.
Jag hittade ett gammalt, eller ett papper till lika gammalt manus. För en motorväg till pungen. Oj. Som var typ avsnitt 7. Nej, jag vet inte. Det var ju väldigt tidigt.
Ja.
Och då när jag tittade på det där, då kände jag både skämsel och inspiration.
för vad framtiden. Skämdes du för?
Det var ju väldigt tunt alltså. Det var,
ja.
Ja, det var, på den tiden så... Jag tror inte vi var så djuplodade kanske som idag.
Men vi har ju faktiskt pratat om, eftersom vi var odugliga första, i alla fall 20.
Ja, minst. Så,
men också att vi avhandlade rätt så här, viktiga och tunga ämnen. Några har vi kommit tillbaka till. Mm. Men jag tror faktiskt att vi någonstans nu mellan 300 och 400 kan kosta på oss att göra en remake.
Mm.
På, ja men inte vet jag, vittnespsykologi avsnitt. Det. Vi har ju varit inne på döden några gånger, men vi har mer att hämta i The Valley of Death, skulle jag tro.
Ja, men det finns massor. Alltså, jag skulle vilja göra ett avsnitt om sekter, hemliga sällskap.
Ja, just det.
Mm. Jag är sugen på rättspsykiatri.
Mm.
Det var någon som föreslog, som mejlade oss och som undrade om vi inte skulle kunna ta tag i liksom, de här främsta konspirationsteorierna. Alltså det tycker jag, oj. Det är ju inte krim riktigt, men det är ändå.
Nej.
Det borde vi alltså, kunna stretcha till.
Kanske att vi behöver liksom finna vår väg in i det ämnet. Jag känner mig 2,5 centimeter öppen.
Okej, okay. Ja. Jag får bearbeta dig lite där då. Men jag tror att det kan bli kul.
Ja, det är klart att det kan bli kul. Men vi tutar på. Vi kör tills vi inte har något mer att säga.
Ja. Ja. Vi har mer i oss.
Det har. Idag har jag varit på Stockholms universitet. På juristprogrammet. Där jag utbildar termin 8.
Just det.
Man blir ju lite öm i hjärtat över hur... Nu ska jag absolut inte kasta rädda igelkottar i ballongbutiker. Alla har vi någon gång varit studenter.
Och
och trott att vi har full koll på oss själva och världen. Men den här känslan av att livet är svart eller vitt. Det finns rätt och fel. Det finns bra människor och dåliga människor. Jag kan bli lite öm i hjärtat inför... snart ska ni... För det här är termin 8. Snart ska liksom ut i en verklighet.
Snart ska ni få er näsbränna. Kan
exakt.
Det så? Ja.
Nej, inte näsbränna, men en portion av...
Reality check, kanske.
Helvete, vilken grå massa det egentligen är. Där världen liksom erbjuder bra människor som är dåliga saker. Dåliga människor som är bra saker. Den här nyansen. å ena sidan och andra sidan. Den är svår liksom läsa sig till, eller svår att äta som ett piller, utan det är någonting som man så att säga absorberar längs med åren. Det är svårt att lära ut, tänker jag.
Är det inte en väldigt klassisk, så att säga, vad ska man säga, alltså den katedrala undervisningen, om man säger så, den ger dig liksom inte nyanser egentligen, utan de måste du upptäcka själv,
ja,
ju, av erfarenhet,
ja,
och arbetsliv.
Men kul! Ja. Jag tycker det är alltid kul att komma dit. De är ju enormt engagerade och frågvisa.
Mm.
Precis som blivande poliser eller blivande eller vad som helst.
Nåväl, ja, det är härligt.
Vi insåg att det är avsnitt 300 och så tänkte vi, ska vi fira det lite särskilt på något sätt? Ibland så rappar jag. Det kommer inte att ske idag. Det känns just som att det tåget på något sätt har gått.
Det känns som att det som har hänt, så att säga. Det kan vi inte göra något åt nu, utan...
Nu vänder vi blad. Nej, jag tror faktiskt inte att jag har rappat någon gång.
Ja.
Nej. Ja. Men, ni kära lyssnare har ju era favoritavsnitt. Det är lite olika vad ni går igång på, men ett avsnitt som vi kan se som många tycker om och tyckte mycket om och som ni tipsar nya lyssnare om, så här, vill ha en ny podd, lyssna på det här, då är Skräckhuset ett av dem som dyker upp som ett sånt där omtyckt kapitel i vårt liv. Och jag insåg att vi egentligen bara pratade om, eller jag pratade om upplevelserna av det arbetspasset, men vi slutade ju egentligen där hela utredningsarbetet drar igång, vid gripandet.
Ja, men exakt, exakt.
Och det mesta intressanta händer ju efter ett gripande, kan man säga.
Ja, men alltså det som du ändå beskrev då, så som jag minns det, det var ju en myriad av händelser och iakttagelser som sammantaget fick det hela att kännas nästintill påhittat. Det är ju ett case detta, alltså vi pratade ju nu om Skräckhuset då, avsnitt 79 tror jag.
Just det, så ni som inte har lyssnat på det bör nu trycka på stopp och lyssna på avsnitt 79 först, för annars så kommer det bli lite konstigt.
Ja, men det var ju ett besynnerligt ärende, på så många plan, kan man väl ändå säga.
Ja, och det var ju precis som du, jag var tvungen att lyssna i Capri igen för att få lite lucköppning, och då sa ju du så tydligt i det avsnittet att precis när man tror att det inte kan bli märkligare så blir det ändå det. Igen och igen. För sådana arbetspass har ju du också. När man precis sa, nej men nu. Jo. Det kunde det.
Visst.
Och det hela slutar ju faktiskt med en person som blir dömd till fängelse i 10 år för grovt narkotikabrott. Trots att det inte hittas någon narkotika. Och mer än liksom ett par gram. Och det är ju ganska ovanligt.
Ja, det måste vara rätt unikt. Faktiskt.
Och då ska vi idag prata om hur gick utredningen till och vad var det faktiskt som ledde fram till att tingsrätten bedömde det som ställt utom allt rimligt tvivel att den här personen hade då förvärvat och anskaffat mer än 20 kilo amfetamin med uppsåt att överlåta detta, bearbetat, förpackat, förvarat och så vidare och så vidare.
Mm.
Det är det vi ska göra idag.
Jag föreställer mig att det var ett gäng skickade utredare som hade det här ärendet. Det var inga juniorer.
Ja, nej, men ändå så tror jag sig var i händelse inga tröttmössor. För man skulle nog kunna ha nöjt sig eller konstaterat att vi har nått vägs ände. Men sett till hur många utredningsåtgärder som företogs, och man utnyttjade ju faktiskt SKL som det hette på den tiden, det hette ju inte NFC. I princip varenda avdelning där fick ju jobba. Förutom den ballistiska nästan.
Ja, jag fattar. Jag tänker att en förväntad invändning i ett sånt här ärende, när man då inte lyckas hitta liksom kilopartierna, det är att den som är misstänkt för brottet kommer att hävda att ja, men det där lilla ni har hittat, det har jag haft för eget bruk. Jag är missbrukare, det är inget konstigt med det, eller jag tar lite när jag känner för det. Och det är inget mer med det.
Nej.
Hur var det i det här fallet, minns du?
Ja, jag minns, och jag kan faktiskt läsa just den invändningen, vad de säger i domen om just den invändningen. Det står så här: tingsrätten kan inte godta hans påstående att de mycket påtagliga spår av amfetamin som anträffas i bostaden skulle kunna förklaras med att han har hanterat eller delat upp doser som han påstått sig ha köpt regelbundet för eget bruk. Det påståendet finger inget stöd. Det måste istället konstateras att den påtagliga spåren av amfetamin härrör från hantering av amfetamin i stor skala vid minst ett tillfälle, en hantering som med all sannolikhet ägt rum i köket och avsett amfetamin som ännu inte tagit form av pulver utan varit bemängd med amfetaminolja och flyktiga föroreningar som har kunnat spridas lätt i luften. Det vill säga att man bara säger nej. Till den invändningen. Vi ska sen komma in på exakt vad de har gjort för undersökningar. Och där ska det bli intressant att höra vad du säger om det. Men vi kan bara sammanfatta det som att det är ett sjuhelvetes bra utredningsarbete som kan göra att en person kan bli dömd för grovt narkotikabrott utan att det finns något narkotika i beslag.
Och får jag bara flika in där att det här är ju en erfarenhet som ni drog i det här caset, men som ju är återkommande, och därför så blir ju en inriktning för mig när jag är ute på de här platserna att verkligen försöka styrka att det här har inte varit fråga om det egna bruket, om man nu känner sig övertygad om det, utan kanske snarare att det här har varit fråga om en storskalig produktion, närmast industriell sådan. Och då kan man ju fundera på, hur kan man göra det då? Ja, du var ju lite inne på det här NFC:s alla analyser. Det finns ibland möjligheter att faktiskt separera olika prekursorer från varandra. Alltså när vi nu pratar om amfetamin så behöver du ha en olja, en oljebas först. Och de kan se lite olika ut. Så kan du påvisa eller visa att det här är liksom amfetamin från olika cykler, olika typer av prekursorer, så är det en sak. Men annars så handlar det ju om det här: dokumentera platsen, räkna antalet kärl som har använts för utfällning från liksom olja till pulver. Är det 125 kärl, ja då kanske det är svårt sen att hävda att det här har liksom varit fråga om en mindre... ja, men precis. Eller tillsatsämnen, koffein. Har man nu 25 kilo koffein på den här platsen eller 20 liter svavelsyra eller någonting annat... Ja, alltså allt det där kommer kunna få stor betydelse. Allt ifrån de bitarna till omrörningsinstrument, till typ av ventilation, till isolering. Alltså hur har man liksom skapat den här miljön? När vi pratar då fabriker mer.
Exakt, då pratar du om produktion. Och i det här fallet så pratar vi bara om förpackning och hantering.
Där precis.
De behöver kunna påvisa att här har det inte hanterats ett gram då och då. Utan här har det hanterats en shitload av amfetamin vid minst ett tillfälle.
Ja, men då blir inriktningen just det. Emballage, absolut. Förpackning, tejper, liksom alla de där bitarna.
Sett till domen i alla fall, varför det då blev bedömt som grovt brott, det var dels att det var en särskilt stor mängd. Man kunde se att det fanns ett led i verksamhet och att omfattningen har varit stor och yrkesmässig. Och han blev då gripen, och sen blev han sedermera anhållad och häktad, och sen blev han omhäktad ända fram till att domen då vinner laga kraft. Och de fick liksom, utan att passera gå, hoppa in i finkan. Och den misstänkte nekade till allt utom bruk. Men han medgav förverkande om alla beslag. Det vill säga, han yrkade inte på att få tillbaka prylarna som är tagna.
Just det.
Och under utredningen framkom att den här personen hade ett långvarigt amfetaminmissbruk.
Det måste ju vara viktigt att styrka i de här fallen, eller?
Ja, och det är också en förklaring för de stora mängden hemporrfilmer som just jag var tvungen att... Alltså, har du varit på någon plats någon gång där du tänker så här, oj, vad mycket olika saker som tyder på amfetaminmissbruk.
Ja.
Vad är det för saker du kan hitta?
Ja, men det är ju liksom sexuella alltså, attribut. Mm. Porr är ju en sak, men det kan ju vara liksom hemliga lådan med allsköns olika typer av stora och små.
Skulle du kunna säga ett antal hur många saker du skulle kunna hitta på en plats?
Nej men gud, jag har varit på platser där det säkert har funnits, nu kanske det låter som jag tar i och skjuter från höften, men alltså kanske 100 dildosar, analpluggar, strap-ons, vad sa du?
I ett hem.
Ja. Mm. Alltså jag har varit på platser där liksom porr, man har dokumenterat allt, fotat, filmat, alltså som att det har varit nästan som en fixering.
Katalogiserat.
Ja. Faktiskt. Mm. Sen kan det ju vara så, drogen sig bidrar ju till det, men man kan ju inte heller utesluta att det också har funnits ett närmast tvångsmässigt beteendemönster också frikopplat från drogen. Och då kan man ju tänka sig att utfallet blir ettervärre, så att säga.
Ja, men det, jag tror inte att det är någon polis som blir särskilt förvånad. Det finns en stark korrelation mellan amfetamin och ett sexdriv.
Drive, ja. Absolut.
Av Guds nåde. Mm. Och han uppger också i liksom under rättsprocessen att han eventuellt kanske någon gång har tagit betalt för sina taxiresor i schack. Mm. Men att han aldrig har sålt och aldrig varit påverkad på jobbet. Mm. Mm. Ja, det är i alla fall vad som framkommer. Det egna bruket utreddes genom hårprov. Mm. Har du någonting att säga här?
Du, jag har det. Men innan du får veta vad så går vi på en liten paus.
Åh, spännande.
Kära vänner, välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Krimpoddarnas Krimpodd och det är avsnitt 300. Och idag pratar vi om Skräckhuset 2.0. Får vi väl nästan kalla det här avsnittet, Lena.
Verkligen.
Ja, vi pratar om möjligheten att utreda då om någon har brukat narkotika. Och det finns ju lite olika metoder. Du har ju jobbat särskilt kanske med två, Lena. Alltså blod av och kissa av en person som vi säger lite slarvigt. Alltså ta urin och blod för droganalys, helt enkelt. Mm. Men det har ju vissa begränsningar. Därför att drogen har ju en viss halveringstid. Alltså den tid det tar för drogen att brytas ner. Förenklat. Och det gör ju att en längre tid efter intag så kan man ju inte påvisa drogen i vare sig blod eller urin. Och då får man istället försöka använda sig av håranalys för att påvisa olika typer av droger. Och det har också vissa begränsningar. En första förutsättning som måste uppfyllas, det är ju naturligtvis att vederbörande har hår på huvudet. Är man så att säga nyrakad på skallen så är det ju så att säga ganska begränsande.
Kan och det man har ta könshår? Ger det samma effekt?
Jag vet faktiskt inte, jag har aldrig varit med om det. Jag tvivlar på att det har... Alltså rent principiellt kan man ju tänka sig det. Därför att det här bygger ju på att det finns blodkärl som faktiskt försörjer hårstråna. Därför att hårstråna behöver näring för att kunna växa och plocka det från substanser i blodet. Och det innebär ju då att om du har intagit en viss drog så kommer det, förutsatt då att det går ut i blodbanan, att kunna plockas upp av hårstrået och sen lagras in i hårstrået. Mm. Men då vet vi ju också att ett hårstrå växer ungefär 1 centimeter i månaden. Så lite beroende på nu då hur långt hår vederbörande har så kan vi detektera drogen en viss tid tillbaka i tiden då. Så att det finns
personer som har könshår till knäna, menar jag. Det finns ju inte.
Det är ju det, alltså det är ju för de flesta i alla fall kanske inte överstiger en decimeter i längd. Det tror jag inte.
Men, ja, får jag bara säga, det finns ju också en tid och en plats för att säga, om man till exempel vill påvisa drograttfylleri, då spelar det ingen roll att du är positiv på ett preparat i håret, att du brukade för liksom 4 veckor sedan, utan då tar man ju blod, för det är liksom här och nu som du inte får på det. Medans hårprov kan då påvisa ett missbruk långvarigt, lite mer hur det såg ut tidigare.
Jag har haft ett ärende helt nyligen där det blev väldigt viktigt. Och då fick jag lära mig att ett halvår funkar väldigt bra. Där blir analysvaren rätt skarpa och bra, kvantitativt och kvalitativt sett. Men passerar man över den gränsen upp mot ett år, sen börjar det ofta bli svårt, så att säga. Sen beror det på hårets kvalitet och vilken substans man efterlyser. I standardpaketet tror jag man testar för 26 eller 27 olika substanser. Så.
Men jag tycker det är jätteintressant, för det, man kan liksom tänka sig hårstrået som nästan som en trädstam med årsringar. Ja. Alltså det är så jävla intressant hur det lagras in och sparas längs med centimetrarna.
Och vad man kan göra, för inte nog med att du kan få ut den här kvantifieringen och bakåtdatera den. Du måste ju alltså, om håret är blekt eller färgat eller tonat, ja då kommer du först liksom processa håret för att möjliggöra analysen. Så att det är en jäkla sofistikerad analysmetod, får man säga.
Ja, och vi är så glada att folk tillverkar sådana här apparater och utvecklar dem. Och det kommer... Ja, men vad fan! Säg man skulle ha sagt det för 100 år sedan. Kommer det kunna rycka ett hårstrå och liksom se vad den här personen typ käka för 6 månader sedan. Det är ju egentligen science fiction vi pratar om. Ja. Men det funkar.
Ja, det funkar. Inte med ett hårstrå. Du måste alltså klippa från 3 ställen på huvudet. Men ändå.
Ändå. Jag gillar att det ändå går till det korrekta här.
Ja, men det är viktigt.
Det
här är ju faktabaserad podd, Lena Ljungdahl. Mm.
Ja, men jag gillar alltihopa med detta. 100%. Tycker att du är uttömt med hårprovet? Ska vi gå vidare?
Jag känner mig nöjd så. Jag känner mig nöjd.
Nej. Du har alla möjligheter att gå tillbaka.
Vad skönt,
ifall du kommer på något mer. Det är bara att säga...
Jag skulle kunna prata om det här en lång, lång stund. Men jag tänker att vi måste ju prata om någonting annat i avsnittet.
Men vi ska göra minst 100 avsnitt till. Låt oss prata om håret i ett helt avsnitt.
Gärna.
Jag tänkte övergå till själva huset. Det så kallade skräckhuset där vi var. Mm. Därför att det gjordes ju en husrannsakan. Vi ska nu komma ihåg att vi står där mitt i natten. Lena, Sofie och Sospia. Sospia står vid dörren med en pepparspray i varje hand, skakar med sina beniga knän. Och vi far runt. Lena tittar på porrfilm. Sofie fladdrar runt i köket. Och någonstans här så hittar vi en film på någon som har dokumenterat en ompackningscentral för vitt pulver. Mm. Det är liksom där vi är nu, bara så att ni är med oss. Det görs ju då en rejäl husrannsakan av oss där på natten, och sen så återupptas ju detta, och så gör man ju om den och om den och om den, för det tar jättelång tid. Man gör en filmupptagning, vi filmar ju av hela huset precis så som det såg ut när vi kom in, innan vi ens började tafsa på någonting. För annars skulle en sån som Jinghede såg ut när ni kom in, hade de börjat. Då låter ungefär så, någon inte nöjd.
Faktiskt.
Ja. Ja. Man gjorde också en skiss. En grov skiss.
Det hedrar er.
Ja. Och det togs också en del stillbilder. Det knäpptes foton på olika liksom signifikanta platser. Sen togs ju då en digital, för den var ju central, digitalkameran med tillhörande kassett som innehöll den här filmen som var så jävla intressant, där knarket fanns på. Några saker som man då kom fram till i utredningen var att själva kameran var väldigt besudlad med amfetamin, höljet på kameran. Kassettbandet var besudlat med amfetamin. Den misstänkte bekräftade att det var hans utrustning. Alltså att kameran tillhöll honom. Tillhörde. Även så kassetten. Det fanns också någon snutt på den här kassetten. Alltså en filmsekvens när han och hans dotter var med på band. Mm. Det är svårt att säga, nej, det där är inte jag. Och det vet jag inte vem det är. Nu räcker det med frågor. Nej! Det blev också viktigt att konstatera att klocka och datum stämde överens med den tiden som befanns i verkligheten.
Det där är ett debakel. Tidsstämplar.
Det är ett debakel.
Ja, det kan det vara.
När man skulle börja räkna fram och tillbaka.
Ja, men liksom, men det kunde man konstatera. En hel utredning hänga på det. Ja. Om det kommer fram i rätten att ja, nej, men vi har kunnat konstatera här att tiden överensstämmer inte med brottstiden.
Nej.
Nej, men då är exakt. Man ju rökt, så att säga.
Det är besvärande. Mm. Mm. Och den här kassetten innehöll 27 olika filmsekvenser, varav 6 innehöll material som var dokumenterad hantering av narkotika, och framförallt på de här 24 stycken stora paketen med vitt pulver som liksom färdades upp på en digital våg och så vidare.
Fråga där, Lena. Ja. Vad syftet med det, tror du, att så att säga en försäkring? En garant för att liksom narkotikan hade hanterats korrekt utan svinn, utan slarv och enligt konstens alla regler. För jag upplever att det allt oftare faktiskt monteras kameror på de här platserna, och syftet beskrivs ofta vara att den som sitter högst upp i näringskedjan vill ha full koll på att partierna så att säga inte går förlorade och stoppas i egen ficka och allt det där. Har du någon tanke där?
Jag vet inte i det här fallet. Nej. Men tesen är det, och den är inte motbevisad.
Jag förstår.
Alltså, det är så orimligt dumt att filma sig själv när man hanterar narkotika. Ja. Den här filmen har också laddats upp på en av hårddiskarna som stod, så att så att man har både filmat och sen så laddat upp filmen in i sin egen hårddisk.
Just det.
Ja. Men det blir som på film, då står det en massa nakna, läckra brudar och hanterar narkotika. Och varför de nakna? Jo, dels för att ni ska vilja se filmen, men också för att man ska kunna se att här är ingen som kan stoppa någonting i egen ficka. Mm. Apropå stoppa egen ficka, så skulle jag gissa att de här 24 paketen skulle säljas som 24 stycken kiloposter. Men varje innehöll 9,47 ish, hekto. Mm-hmm. Och det är ju en klassiker, att man snor ju lite. Det är ingen som köper ett kilo knark som tror att man får ett kilo knark, utan man vet ju att det är liksom, det är aldrig 1000, det är inte 1047 gram, utan det är alltid 992. Det är liksom, man nibblar. Man undersöker då, alltså platsen på filmen kan man visuellt utifrån att jämföra huset med filmen, så kan man konstatera att den här filmen är producerad i huset. Mm. Det kunde man liksom jämföra. Plåten, eller pressändningen, gardinerna, eller så är det en total replika av huset, och det är inte ett rimligt tvivel.
Nej.
Det är liksom, den är producerad i huset. Gärningspersonen, eller den misstänkte, han förnekar givetvis att det är han som är på filmerna.
Såklart, ja.
Det är hans jobb som misstänkt att förneka detta. Däremot så erkänner han att han är med på några andra filmer. Till exempel den där hans barn är med.
Mm.
Men filmen över narkotikahanteringen innehåller ljud. Det vill säga en röst som pratar igenom hanteringen av narkotika. Och då kom det in ett proffs på forensisk fonetik och säger att det är en +3 på att det är den misstänktes röst som hörs på filmen. Och här, Anna Jinghede, kliver du in.
Gärna. Alltså först och främst så måste jag säga att en +3 är ju otroligt sällsynt. Alltså det ger ju starkt stöd för att det föreligger överensstämmelse mellan rösten på filmen och den man misstänker har pratat. Det vill säga man har gjort
vad finns det mer? Vad finns det mer än en +3? Finns
det kan vara +4 och då är det liksom säkerställt. Ja. Det kan vara +2, +1, kan vara en -0. Grad -1, -2, -3, -4. Så det här är ju då NFC:s värderande undersökningsskala, kan man säga. Eller utlåtande.
Den går från -4 till +4. Så det här, i det här fallet så är de ju typ säkra.
Ja, men inte helt. Det, precis, och det skulle jag säga är nog ganska unikt. För forensisk fonetik, alltså röstanalyser, det är förknippat med ganska många utmaningar och svårigheter. För det första så kan man ju tänka sig att det här bandade materialet inte alltid är av tipptopp kvalitet. Är det nu filmat i en bostad där det samtidigt ligger ett liksom bakgrundsljud av en värmepanna, av elektronik, av en köksfläkt och liksom annat, då kommer ljudet ju bli lite annat. eller lite försämrat kvalitetsmässigt och kanske svårare att jämföra. Sen kan det ju också vara så att rösten är ju föränderlig. Nu kanske den här personen som pratade på tejpen inte kände sig stressad eller var förkyld eller förställde sin röst eller var jättetrött eller påverkad eller vad det nu kan vara fråga om. Vilket skapade goda förutsättningar. Men det finns alltså en massa sådana faktorer som kan försvåra analysen och som gör att utfallet inte alltid blir en grad plus 3. Ungefär så.
Jag förstår precis. Om man nu skulle höra en panna i bakgrunden, skulle man kunna göra ett jämförelseprov på pannan i huset?
Det skulle man säkert kunna göra, alltså jämföra frekvenser och liksom gå in i olika liksom nivåer i ljudet och filtrera. Men jag tror att först och främst skulle man nog försöka rena ljudfilen. Exakt. Alltså plocka bort så mycket biljud som möjligt så att man får fram liksom rösten så tydligt som möjligt.
Ja, bra. Nu har jag också skrivit upp på listan över kommande avsnitt. Vi har ett om håret och nu har vi också ett om forensisk fonetik. Ett
och helt lingvistik avsnitt. Kanske också.
Och lingvistik. Bra, då har vi skrivit upp det. Övriga utredningsåtgärder gällande den här filmen, för det finns ju nu massa tänkbara invändningar av försvaret, givetvis.
Mm.
Som man då från åklagarsidan behöver täppa till eller utreda, dementera, bekräfta och så vidare. Det man gjorde var att filmerna, de här sekvenserna är inspelade ungefär samtidigt.
Mm.
Filmerna är inspelade i huset där kameran anträffades. Det här var liksom åtgärder man var tvungen att då göra för att komma fram till det här. Filmerna är uppladdade till en dator in i huset. Den misstänkte nekar dock att det är hans dator, det är någon annans dator. Men den är uppladdad där strax efter att filmen spelades in. Sen kikade man på, för han, det här var ju en taxichaufför. Då gick man in och tömde taxiloggan. Alltså var befann sig taxibilen, och då visade sig att taxibilen befann sig vid hemmet vid tidpunkten för filmen av narkotikahanteringen. Så det var i alla fall någon som hade ställt hans taxi i närheten av då det här huset.
Mm.
Och när man tömmer mobilmasterna så kunde man också konstatera att hans mobiltelefon befann sig vid hans hus.
Men jag måste säga, vilken snygg och elegant tilltäppning, eller vad ska jag säga, styrkande av alla möjligheter i en händelsekedja.
Ja.
Alltså det här är ju extremt snyggt gjort.
Det här är vad man kallar en robust utredning.
Verkligen. Wow.
Man har konstaterat att vad kan invändningar, för att man vet ju den stora utmaningen. Och det är att få någon dömd för ett grovt narkotikabrott när vi inte vet vad knarket är. Och vi har inte hittat några pengar heller. Inga listor, inget sånt. Mm. Och då måste man gå på det här. Och då kunde man ju då säga att filmen inspelade i det huset, uppladdad på en dator. Datumloggar funkar. Vid samma tidpunkt så befann sig både hans jobbbil och hans mobiltelefon vid huset.
Mm.
Och då kan jag tänka mig att frågor hade låtit så här på hans förhör. Om du befann dig hemma i ditt hus samtidigt som någon annan stod och hanterade narkotika i ditt kök, borde du inte ha sett den personen då?
Mm. Mm.
Ja, sådana olika frågor. Sen har man då analyserat armarna, händerna, naglarna och nagelbanden. För det är det som syns på filmen. Man ser inte huvudet, utan man ser liksom armarna som jobbar över bordet.
Mm.
Och där kunde man inte säga att det är den misstänkte. Men man kan i vart fall inte utesluta att den är misstänkte. Så den lämnades ju lite så här därhän.
Plus
man kan
bara säga så här, låter det som.
Ja, det skulle kunna vara, men vi vet inte. Vi kan bara säga att det går absolut inte att utesluta. Är det en plus etta?
Ja, jag skulle kunna tänka mig att det landade i en plus etta.
Ja. Och sen så kunde man då konstatera att övriga saker som syns på filmen, så som pressändningen som låg över det här bordet, ugnsplåten, gardinerna och digitalvågen, har anträffats i bostaden och är väldigt väl överensstämmande med de grejerna som man ser på filmen. Sen har man då tittat, det här tycker jag var intressant. Det finns en forensisk generalist på SKL, nuvarande NFC, som är min absoluta favorit. Jag älskar henne. Hon är...
Är det Jane?
Det är Jane.
Ja.
Henne älskar man ju. Hon har ju inte bara analyserat massor av de där liksom, testerna som de har gjort, som jag kommer komma till snart, utan hon har visuellt fått analysera filmen. Hon har alltså med sitt öga fått bedöma huruvida det är knark man ser på filmen.
Oj!
Ja. Och då har hon och x antal andra generalister på dåvarande SKL analyserat ner på pixelnivå. Och då kommer de fram till att det vi ser på filmen talar för att det är amfetamin eller metamfetamin. Alla andra alternativa förklaringar, till exempel diverse livsmedel, föll vid visuell bedömning.
Otroligt.
Det tycker jag fan är ballt. Att man på en film kan avgöra. Sen har de ju såklart inte nöjt sig där. Utan nu börjar ju själva analyserna av preparaten. För just nu har vi bara massa pryttlar. Och en film på någonting som då man med ögat kan säga att det där ser ut som knark.
Mm.
Det man gör nu... Först och främst så blev ju personen positiv på amfetamin och metamfetamin gällande kroppsbesiktningen, alltså i hans kropp. Kameran är besudlad med amfetamin. Vi har hittat något gram amfetamin i taxibilen.
Packat eller rester av...
En liten redline-påse.
Ja, okej.
Och hans uttalande där var att han hade hittat en... påse med amfetamin och en digitalvåg efter en körning och hade lagt det i mittkonsolen för att lämna till polisen dagen efter.
Ja, naturligtvis. Ja.
Ja, absolut. Det skulle kunna vara så. Ungsplåten är positiv på amfetamin, besudlad. Digitalvågen, besudlad. Man har 24 paket cirka 9,47 hekto på filmen. Nu svabbar man hela huset och det betyder att man tar en kompress som är etanolfuktad och så drar man den på ytorna. Vid första tillfället så var samtliga kompresser positiva på amfetamin.
Mm.
Sen gör man
Det fanns inga vakuumpressar eller...
Nej, ingenting sånt.
Eller såna här för att forma kakor eller nej?
Inte som jag minns det och inte som jag kan se i fuppen. Vi nog reagerat på. Jag tror att jag hade kommit ihåg det. Sen gjorde man en ny undersökning då när misstänkta fortfarande var häktad. Och då körde man såna här svabbar i typ hela huset. Och då konstaterade man att på 22 ytor så visade det positivt på amfetamin. Mm. Sen blir det ju roligt. Sen klipper man ut 7x7 centimeter stora lapp ur gardinerna. Man liksom klipper loss tyg här och var ur gardinerna. Samtliga 22 rutor positiva på amfetamin. Varje ruta man klippte ur gardinerna här och var positiva på amfetamin. En riklig mängd står det. Sen hittar man ett flyktigt ämne, alltså en amfetaminolja och inte att det är liksom pulver som har blåst och satt sig i gardinerna utan en amfetaminolja som har absorberats av tyget.
Intressant. Men kan man utesluta då att han inte själv har framställt också?
Tror jag inte att man kan utesluta. Nej. Men han blev inte dömd för det.
Nej.
Och det forensiska uttalandet, nu läser jag innantill. Undersökning av gardinlängder och kompresser med avtork talar starkt plus 3 för att en större mängd amfetamin hanterats i bostaden. Den kan ha funnits där i veckor, månader eller år.
Mm.
Inte mindre mängder under flera år utan en stor mängd vid minst ett tillfälle. Och där faller ju tesen av att jag har suttit och liksom slickat i mig amfetamin själv.
Mm.
Tankar so far?
Ja, superspännande ju. Jag tänker ju naturligtvis att det måste ju finnas en huvudman kopplat till det här. Mm. Så man skulle ju vilja så här grotta ner sig mer i liksom IT-spår, digitala spår. Och nu är ju det här ett antal år sedan, naturligtvis. Så att idag hade man kanske kunnat tömma infotainmentsystemet i taxibilen och försökt kartlägga var har han befunnit sig, var kan det här partiet ha hämtats upp och så vidare. För det sitter ju någon högre upp i hierarkin här som naturligtvis har överlåtit den här mängden till vederbörande.
Ja, det är verkligen min reflektion också, att han var ju inte ensam om det här partiet, han var inte ensam om vetskapen om partiet.
Nej.
Han har mest troligt inte tillverkat, för vi hittar ingen form av produktionsutrustning.
Just det. Nej.
Utan det här är en ompackningscentral, tolkar jag det som. Han har kanske hämtat, transporterat, bearbetat, packat om för att sen vispa ut det. Och till vem? Och vem får han det av? Det, sen så, efter att ha läst hela, jag är också nyfiken på varför man inte gjorde jämförelseprover mellan det som låg i bilen, det som anträffades i första huset, och varför man inte jämförde huruvida det kom
just
från samma
det,
parti.
Det kommer från.
Ja.
Precis.
Ska vi gå på en paus innan vi ska höra lite om den misstänktes berättelse?
Absolut. Ja, men då har vi pausat igen och ni lyssnar på Krimpoddarnas krimpodd. Vi pratar Skräckhuset 2.0. Alltså det här är ett superintressant case ju.
Lena. Jag tror att det är lite unikt i sitt slag att få en fällande dom på en sån stor avsaknad av själva huvudproblemet.
En reflektion bara under pausen. Ja. Mm. Alltså det är inte vem som helst som befattar sig med 20-något kilo.
Nej.
20 kilo amfetamin. Alltså vi snackar ett gatuvärde om ett antal miljoner kronor.
Ja.
Minns du, eller du kanske till och med nämnde det, jag minns inte om vi pratade om det i första avsnittet, om han var dömd sen tidigare. Förekom han liksom i register och annat?
Jag skulle säga det var en av de sakerna som stack ut. Jag skulle inte säga att han... Jag tror, vet inte om jag minns om han var helt ostraffad, men vi pratar typ fortkörning och ett eget bruk. Som max. Så på så sätt sticker han ju verkligen. Så man undrar ju hur länge den här personen hade hållit på.
Mm.
För att det är ju, jag skulle vilja säga att det är väldigt få människor som har den enorma olyckan att bli tagna av polisen första gången de begår ett brott.
Ja, nu var det ju för sig, alltså... förspelet, ja, så att säga till
han
det här.
Hade otur. Ja, han hade otur. Det kan vi konstatera. Men det ska mycket till för att det var liksom första gången han hade haft narkotika hemma. Det skulle nog Jane på SKL säga nej till.
Det spontant. Tror jag också.
Vad säger han? Han säger då givetvis att knarket är inte mitt. Filmerna är inte inspelade av mig, alltså de som hanterar narkotika. Resterna som ni hittat överallt i varenda golvlist, gardin, tak och sådär. Det är rester på grund av att jag har hanterat mellan 10 och 20 gram amfetamin som jag har delat upp för eget bruk. Det var i alla fall hans liksom, invändning.
Mm. Men vad ska han säga?
Nej, men vad ska han säga? Men då, vi kan bara konstatera att i domen så bedömer man inte ens hans utsagan. De bara skiter i den.
Mm.
Han har ingen förklaring till varför det är amfetamin på hans ugnsplåtar. Pressändningen i köket som låg över det här bordet berodde på att han precis skulle börja måla om sitt kök. Invändning att datumangivelse på kamera och dator kan ha råkats ändras. Och det är ju hans sätt att slingra sig, alltså att taxibilen och hans telefon var där. Då menar han på att ja, men det var inte då filmen spelades in, utan den där datumet har ju såklart förändrats. Av de 10 hårddiskar i bostaden så var de flesta hans, men han kommer tyvärr inte ihåg vems den där datorn är, där den här filmen då är uppladdad.
Nej, vad
och
typiskt.
Och i bedömningen, ja det är typiskt, bedömningen, då har man kommit fram till så här. Bostaden är hans, utrustningen är hans, videofilmerna kan knytas till honom, det är han som har tankat över filmerna, ingen annan ska ha utnyttjat hans hus, han var hemma då filmerna spelades in. Det är hans röst på filmen. Analys av kroppen gör att han inte kan uteslutas från den filmen. Sammantaget kan man hitta ett avsvärt stöd för att det är han som har filmat. Resterna i gardinerna och övriga utrymmen kommer från en ej begränsad hantering av amfetamin. Det är amfetamin som syns på filmerna.
Mm.
Det är oklart om det är exakt 22,8 kilo, men det är i alla fall en mängd som vida överstiger grovt brott med ett straffvärde som väl når upp till straffskalans max. Och Och han blir ju då sedermera dömd för grovt brott. Mm. 10 år.
Jäklar. Robust beviskedja får man verkligen konstatera.
Det får man lov att säga.
Ännu en gång. Ja.
Det är heltäckande. Jag tror att för vid den här tidpunkten så fanns inte brottet synnerligen grovt brott. Så jag tror att han ska vara glad att det skedde då, inte nu. För med tanke på mängden så är det ganska sannolikt att han blivit dömd för synnerligen grovt narkotikabrott i år. Mm. Däremot så vet jag inte, utifrån det du och jag har diskuterat i några avsnitt, där vi tycker att det här med ställt utom allt rimligt tvivel har blivit lite urvattnat och att väldigt många människor blir friade fast man har en ganska robust utrednings- och indiciekedja. Så jag vet inte fan, alltså, tror att det finns risk att han hade blivit friad i år på grund av att knarket inte anträffades och man inte hittade hans fingrar så att säga, i syltburken? Vad tror du?
Ja, nej men alltså, man måste väl ändå säga att den här domen är unik så tillvida att knarket inte finns faktiskt. Nej. Det finns inte heller liksom beslag tagna på andra ställen så man kan bevisa att det är narkotika från den här adressen som har hanterats där, till exempel genom att man har tittat då på en vakuumpressfog eller ett emballage som överensstämmer med ursprunget på platsen och så vidare ju.
Mm.
Så att det är väl, alltså jag vill ändå tro sett till att utredningen verkar vara synnerligen robust och väl genomförd. Och man har faktiskt täppt till möjliga invändningar från försvarssidan ju på ett otroligt snyggt sätt, måste jag säga. Så att jag vill ändå tro att det hade räckt även idag.
En tanke som jag kom på nu, jag tror att det är väldigt bra för honom, inte att han blev dömd. Men jag tror att det är väldigt bra för honom att narkotikan inte hittades. För jag har varit med om människor som har gripit för grova narkotikabrott där polisen har tagit hela partiet och det sen förverkas. Mm. Då kommer de att komma ut ur fängelset med en massiv skuld gentemot någon.
Just det.
Mm. Alltså att de vet att när jag väl har suttit av de här 8-10 åren så finns det någon som har blivit av med sitt jätteparti på grund av mig. Kanske inte är på grund av det, men är du med på att han kommer kunna komma ut med clean sheet för att det här partiet är inte snatchat i hans ägo. Så på så sätt så blir man ju lite glad i hjärtat för hans skull. Sen måste jag avsluta med som kuriosa. Vi fick ett brev när vi körde skräckhuset 1.0.
Mm.
Och det här brevet var från en lyssnare som kände igen berättelsen och som hade gjort ett skolarbete som gick ut på att besöka en svensk anstalt och inta ett så kallat motpartsperspektiv. Att djupintervjua en person som sitter på anstalt. Mm-hmm. Och när vi pratade om skräckhuset så tänkte hon, nej men vad fan, det är ju, det måste vara.
Det är så
alltså vad är oddsen? Så jag tänkte läsa upp hans syn på hela den här händelsen, på den här natten. Mm. En bit av den i alla fall.
Mm. Mm.
Den kommer här. Jag kallar honom för Gunnar.
Yeah.
Gunnar sitter på häktet på grund av att han som uttryckte det själv, jag var på fel plats vid fel tillfälle. Det var runt 9 på kvällen en dag i början av oktober. Gunnar hade haft en körning och var hemma hos en kund för att få betalt. Kunden hade sprungit upp på ovanvåningen i huset för att hämta pengarna medan Gunnar vandrade runt själv på nedervåningen. Plötsligt ringer på dörren. 2 kvinnor, det är alltså jag och Sofie. Yeah.
Mm.
2 kvinnor frågar Gunnar om han bor i huset. Han svarar nekande och då säger en av kvinnorna, då kör vi. En av kvinnorna drar ut honom ur huset och huset blir sedan invaderat av 15-18 poliser. Runt huset står det helt plötsligt en hel del polisbilar och Gunnar blir placerad på en stol i trädgården framför huset. Han blir visiterad och handfängslad. Det här tycker jag är kul. En polis med en otroligt stor polisbricka hängande runt halsen. Det är lite gulligt. Jag ser den framför mig. Fråga honom varför han var där och om han kände personerna som ägde huset. Gunnar var paralyserad. Allt var som i en film. Det sprang poliser överallt och allt hände plötsligt. Han tyckte det gick fort och han blev skakad av händelsen. Han tyckte dock att polisen var proffsiga och gjorde ett bra jobb. Han tror att de jobbade exakt enligt regelboken. Han tyckte dock att alla hade en roll i gänget och han märkte tydligt vem som var good cop och vem som var bad cop. Där blir jag lite nyfiken vem jag var.
Ja. Jag tror jag släpper den bara. Jag tänker att du kommenterar den. Ja.
Däremot så trivdes Gunnar otroligt bra på häktet. Vårdarna var trevliga. Han lever som på ett hotell förutom att han inte är fri. Han har börjat träna varje dag. Han går på sjukgymnastik för en gammal skada. Hans matvanor har förändrats och han äter inget godis längre. Han har tankar på att skriva en bok om hur positiv erfarenhet han har av att vara på häktet. Han tycker verkligen att det är det bästa som kunde hända honom. Han var inne i en ond cirkel med narkotika och mycket jobb. Och man förstår inte bättre om man går bara runt. Men nu har Gunnar äntligen brutit sin cirkel och han känner att när han blir fri ska han starta ett nytt liv. Oj. Är inte det den perfekta avslutningen på Skräckhuset?
Verkligen. Verkligen.
Också kul att få höra den andra sidan. Det är inte alltid en sån här historia när man får sitta och prata lite mer om.
Nej, och jag tänker att det här brevet, de här uppgifterna är ju gamla idag. Alltså det här utspelas ju...
Ja. För 100 år sedan.
Tänk om man fick veta hur det har gått för Gunnar. Låt oss hoppas att det har gått bra för Gunnar. Så känner
Gunnar,
jag.
Om du hör det här av någon anledning, hör inte av dig. Men vi är väldigt glada för din upplevelse. Tack och förlåt för rättsväsendet. Börja inte med knark igen. Och hoppas att du har fått rättsida på livet. För så måste man kunna säga till människor som även har begått en kriminell gärning.
Såklart.
Man ska skilja på person och händelse. Eller handling. Jaha. Ja, nu bra. Tror jag att vi drar ner rullgardinen för Skräckhuset.
Ja, men superspännande. Och det slog mig när jag har lyssnat nu på dig i det här avsnittet, Lena, att jag har faktiskt ett inte fullt så kanske speciellt case. Men ändå ett med vissa... likheter, kan man väl säga.
Gud, som du kan dra i podden.
Mm, det kan jag. Det är avdömt
anonymiserat.
Anonymiserat och klart. Det har omskrivits i alla medier egentligen och debatterats och avhandlats. Så det kan vi göra. Det kan vi prata om.
Jag lovar dig att du sitter på mer intressant information än de medierna det har avhandlats i. Det skulle jag tro.
Det kan jag säkert göra. Där kommer jag att välja rätt så att jag inte avslöjar något som inte ska. Och så, såklart.
Ja, men såklart. Ja. Det är vi ingen orolig för att du inte kommer ligga precis där du ska.
Ja.
Och vi ser fram emot det här.
Mm, det blir bra. Och du, bra jobbat Lena. Superspännande tycker jag. Och det tror jag många andra känner också. Och vi ska väl dra lite samhällsinfo innan vi släpper fram rövhatten, va?
Ja.
Men Instagram är det som gäller som vanligt. Och det, där heter vi Ljungdahl och Jinghede. Så där kan ni hänga med oss. Och annars så går det bra att mejla oss på hej@ljungdahlochjinghede.se. Något annat där som du vill addera?
Nej. Det där gjorde du bra, Anna.
Det var uttömmande.
Jag lyssnade ingenting. Men jag vaknade till när du sa det, frågan. Och jag är helt övertygad om att det var... Jag är helt övertygad om att du sa mejlades en fel. Men jag låter alltihopa bara passera.
Ja, vad skönt.
Det där gjorde du bra.
Tack, tack. Då, Lena. Ja. Då vill jag gärna ta del av dina trafikupplevelser. Eller har du varit i en butik eller åkt tåg? Eller, vad kommer vi få ta del av?
Det är trafiken. Det är trafiken.
Det är inte med.
Lenas rövhatt.
Ja, men här kommer den, rövhatten. Och man skulle kunna tro att... Ja, jag har väl en del själv i den här rövhatten. Jag ger mig själv en minirövhatt. För att grundproblemet är liksom mitt eget fel. Men sen träffade jag på en person som inte var så bra på sitt jobb. Och du vet ju
ja,
vad jag
det
tycker om det.
Ja, det vet vi. Det vet jag. Berätta, vad var det som hände?
Jag var häromdagen och utbildade PDV på en skola. Jag parkerade på en av de lite större parkeringsplatserna. Jag loggade in i min app. Och då kommer det som en liten sån här pin. En kod.
Ja,
liksom. Den känner ju av med GPSen. Jag sitter i min bil och liksom, ja, så. Och sen så scrollar jag. Du vet, jag ska vara där från 9 till 3. Och så konstaterar jag bara, nej men 250 spänn, rimligt.
Som hittat.
Det är som, jag är ändå i Stockholm, i ett jävla industriområde. Klickar i. Jag går in och jag är härlig, pedagogisk och liksom nöjd med mig själv när jag lämnar dagen. Så här, nej men titta, nu är 400 till lärare bättre på... Mm. De är tryggare. Och jag bara, du vet så här, lite nöjd med mig själv. Ja. Jag har en blombukett i famnen. Och så går jag mot min bil. Så ser jag på långt avstånd. Är det inte en liten gul remsa? Det första jag tänker är, jag har gjort fel. Alltså, där fäller man ju bara in hovarna. Jag har gjort fel. 100%. Mm. Jag har ju... Den klassiken är att jag inte har... Att jag har betalat för min mans bil som står i garaget hemma.
det har gjort fel 10 gånger. Det har hänt.
Nej, döm om min förvåning. Jag kommer fram. Jag öppnar. Jag tänker också att min app har stängt av sig själv.
Ja, liksom. Just det. Ja, kan också hända.
Nej. P-boten är korrekt. Det är ingen som har liksom tagit den från sin bil och satt på min bil. Utan den är korrekt. Jag tittar mina.
Vad har du försökt då?
Ja, vänta.
Ja, men du borde ha sett det direkt på...
Att eller? Jag inte har betalat.
Ja, du inte har betalat. Mm. Okej.
Okay. Så jag tittar ju på min app. Den tickar fortfarande. Jag har ju liksom inte stängt av den. Jag bara... Hjärnblödning. Ja, men då kommer det en sån här Europark-bil åkande.
Ja.
Och där, jag tänker att... Nej, men jag får väl typ fråga WhatsApp. Mm. Hon vevar ner utan. Supertrevlig. Supertrevlig kvinna. Så hon bara, oj då, nej men få se. Så, och jag sa, kan vi bara gemensamt titta här nu, att den här fortfarande snurrar. Mm, att jag så att säga är inloggad.
Här har du bevis för det.
Ja,
bara
exakt.
Först, innan vi gör något annat.
Exakt, jag ler också stort. Och eftersom jag då är expert på konflikthantering så lägger jag mig precis på rätt. Jag bara glider in i situationen på precis rätt ton.
Mm.
Hon sväljer betet. Hon bara, jo men jag ser ju här att du är inloggad och 250 spänn. Alltså hon är supertrevlig, det här är en parantdam.
Hon är lösningsorienterad och motiverad.
En parantdam i sina 60, skulle jag säga.
Oj, vad härligt.
Förutom att hon hade en sån här lunchmatkasse bredvid sig i bilen.
Så stort.
Men jag bara lät den passera.
Ibland får man laga efter läge, Lena, du vet.
Absolut. Och så tittar hon på mig, hon bara, oj, nej men nu ser jag vad som har blivit fel. Du är inloggad i kod 3022.
Nej, fel
du
zon.
Du är parkerad i 3021. Jag bara, okej, men var är 3022 då? Då pekar hon alltså, det är en smal, alltså en enfilig väg. På andra sidan den enfiliga vägen, då är det två rutor. Och de två rutor, alltså vi är 6 meter från min bil.
Nej.
Så att jag bara... Jaha, men är det samma för? Så hon bara, ja, det är också vi. Och de rutorna är mycket dyrare. Så du har egentligen betalat... Liksom,
för mycket.
200 egentligen. Spänn för mycket.
Mm.
Ja. Men okej, okay. Men då inser jag att jag har gjort fel. Men om vi bara kan titta, för nu står vi i min bil. Kan du se att pinnen... Alltså, er pin hamnar här.
Mm.
Alltså, jag är ju inte där. Ser du att jag fortfarande... Om jag skulle starta en ny parkering precis där vi står nu så hade vi fortfarande hamnat i fel kod. Jo, jag ser det, men det är ju lite din uppgift att kolla att det blir rätt.
Men,
ja, men det
vänta,
kan jag köpa.
Vänta, nej, men... Alltså, här borde diskussionen vara över.
Ja.
Du har betalat för att få parkera. Mm.
Och jag har haft uppsåt att... Jag har alltså betalat en hel dag. Men jag är 6 meter ifrån rutan.
Ja.
Jag är, för att pinnen tror att jag är där. Fast jag står här.
Men sa du inte bara då? Då tar du bort den här nu.
Ja, men exakt så. Men hon var också... Hon var up for it. Så hon bara, okej. Vilken tid, sa hon. Ja, och så tittar vi båda. Så, nej, men boten har ju fått 10.05. Jag kom 9. Hon bara... Jag kan tyvärr inte makulera den för att det går iväg i systemet typ så 2 timmar senare. Så hade klockan varit computer says no. Så hade klockan var 11, det gått bra. Okej, vad gör jag nu? Hon bara, vet du vad? Ring det här numret. Så fick jag ett nummer av henne. Så säger du precis som du sa till mig. Och ber dem makulera. Nu kommer rövhatten, Anna. Europark, hallå. Och jag hör ju bara, jag vet inte ens, med min, all min skills i konflikt här, jag vet inte ens på vilken nivå jag ska lägga mig. Jag bara,
du såg det komma.
Hej! Jag sitter fortfarande med blomkvasten i knät. Hej! Jo, nu är det så här att jag träffade på en supertrevlig parkeringsvakt. Kallar henne inte lapplisen, jag kallar henne parkeringsvakt.
Ja, ja, ja.
Och sen så beskrev jag alltihopa från början.
Mm.
Mm. Så det du säger är alltså att du har parkerat för en K där du inte är. Ja, ja, det var ju grundproblem. Sen börjar han prata, han låter som ett sånt här allanrop på Arlanda.
Ja.
Det är väldigt viktigt att man kontrollerar skylten när man parkerar så att skylten överensstämmer med... Jag bara, åh fy fan. Alltså jag fick så här, då ville jag bara, hörru Berit, kom tillbaka. Kan du prata med den här galningen? Han bara... Och så, jag bara, okej. Okay. Ja, jo, jag förstår liksom grundproblematiken. Ja. Här, men jag undrar, eftersom jag redan har betalat 250 kronor.
Ja.
Och att det är er app, ni, så ni har till och med er parkeringsvaktstelefon.
Det är samma börs, så att säga.
Mm, exakt, det är samma företag. Det jag glömde säga också att ja, vi testade också med hennes telefon. Hon tog upp sin egen IC Park och hon sa så här, ja, den slår ju snett här. Ja,
ja, men diffade på 6 meter från en någon satellit som befinner sig uppe i stratosfären. Så är det kanske inte
då
jättekonstigt.
Säger så här, då säger han så här. Det kanske var så att du hade gått ifrån din bil och stod på andra sidan. Du vet att GPSen är där telefonen är, inte där bilen är. Ja, men ditt jävla orpon! Jag satt ju för fan i min bil. Ja, du tänker att om jag går iväg en kilometer bort så fattar inte jag att inte GPSen är kvar på bilen.
Oh,
nej, men alltså, och så säger jag bara, okej, okay, men vad, säg, han hade kunnat säga så här. Vet du vad? Jag hör vad du säger, tough luck. Men vi har som policy att är du fel kod kommer du liksom aldrig gå. Så att du får bara betala. Det hade varit 100% bättre.
Mm.
Han pratade så här och då är det faktiskt viktigt och det är det. Jag bara, sluta prata nu. Kommer du eller kommer du inte makulera? Alltså det är det enda jag vill veta. Då säger han så här. Jag kan skicka en sms-länk så att du kan överklaga den här, men vi kommer inte att godkänna den. Men varför skulle jag vilja överklaga den då?
Och det hade jag velat. Jag hade skrivit 27 skrivelser.
Om du redan
jag hade aldrig gett mig. Aldrig. Och jag har varit i den situationen.
Här. Jag har faktiskt inte betalat den än. Jag kan liksom, jag vet ju att jag kommer betala den. Och jag vet ju också att om jag själv hade tittat på den här jävla skylten så hade det inte blivit fel. Men grejen är ju det som irriterar mig att jag träffade ju på en trevlig vakt som såg problemet och hon var mentalt spänstig nog och hade det varit upp till henne så hade hon gått in och bara, vi stryker den här, du har redan betalat mer än vad du ska för
ja,
den här sura rutan.
Exakt.
Men nu kom jag ju till en människa som pratade så här och då är det faktiskt väldigt viktigt att, och det är faktiskt, det åligger, han satt ju och läste från ett papper, det åligger den som har appen att själv titta, han lät som den här jävla människan, mannen på bilden till vänster och mannen på bilden i den vita hatten, man bara sluta!
Nej men alltså, det här kan du inte bara släppa, Lena Ljungdahl.
Så
nej,
nu betalar jag 900 kronor
plus
250 kronor. Man kan säga att jag kan summera dagen som att jag gick back. För blommorna jag fick var nog inte ens värda det här. När jag tänker efter.
Jag har varit i den där situationen. Jag råkade knäppa in fel bokstav i registreringsnumret.
Ja.
Och fick då. Och då överklagade det där deluxe. Det här var dessutom under pandemitid.
Men du är ju lite
rätt. Det stod en bil på parkeringen. Det var ju inte så att det var trängsel eller liksom... Skärp, ni ska väl för fan inte tjäna på att andra människor har en dålig dag. Ni har ju fått era pengar. Det måste ju vara det som ändå är det avgörande. Ni ska väl inte tjäna. Vad fan, det där, nej.
Det är klart att du inte vann. Nej, nej, jag ids inte. Jag tänker att Europol har redan fått tillräckligt mycket av
ja, men det är det jag menar.
Att jag också ska lägga nej, men, huvudvärk nej. Och flera minuter. Det kommer ändå inte lyckas.
Jo, jag lyckades. Du kommer också lyckas.
Gjorde du det?
Ja. Jag behövde inte betala. Alltså, det är helt horribelt, det här. Ni har fått pengarna. Jag har stått på er parkering. Jag tog bild på bilen med mobiltelefonen så de såg tid och datum och hela skiten. Ja. Ni har fått pengarna. Sluta gidra.
Jag sa det till henne. Eller jag sa det till honom. En av era egna kan ju vittna på att jag har gjort... Och då sa jag så här, att jag har gjort alla rätt. Ja, fast alla rätt har du väl inte gjort eftersom du var i fel kod. Jag bara, men alltså, vänta, jag ska bara gå och köra över någon. Därför att jag känner för det.
Okej, han blev... Jag känner med dig. Mm. Men ger det aldrig.
Det är nästan så jag skulle vilja bestrida och längst ner skriva så här, jag kan erbjuda gratis utbildning i hur man inte skaffar konflikter på telefon. Därför att Gunnar, eller vad han hette, han kan inte också heta Gunnar. Det var någon ung människa.
Jag hade tagit fram min allra mest byråkratiska svenska och skrivit ett så långt och kött ditt mejl som de inte hade orkat liksom processa.
Ja, men det där är inget för mig. Jag har 0% rättshaverist disk.
Jag har minst 50% i mig i de där lägena.
Jag vet. Fan, det gynnar dig i det här fallet. Jag kommer betala otroligt mycket för att stå i ett pissigt industriområde.
Annars kan vi ju kanske hoppas på ett utfall så som blev efter vår förra rövhatt. Du vet, när jag brunade ur för en gångs skull, då fick vi återkoppling mycket till mötesgående butikschef i den här sportkedjan vi nämnde. Tänk om det skulle hända den här gången också. Det är inte omöjligt.
Det var ju fantastiskt fick det meddelandet.
Och det fina var ju att de skulle nu spela upp den här rövhatten i personalgruppen.
Ja. Som utbildning. Alltså jag älskar allt. Jag älskar allt med det. Du, det är nog oss det handlar om. Och jag kommer att som chef använda mig av den här rövhatten och spela upp den utbildningssyfte på hur man inte beter sig mot kunder. Nej, men den här personen ägde sin kritik. För man kan inte ge mer kudos än till det där
sättet. Det där gjorde ju min dag, verkligen.
Ja, nu kommer du verkligen handla där i fortsättningsvis.
Gud, ja, det hade jag aldrig tänkt sluta med ändå, i och för sig. Men det behöver inte han få veta, om man inte lyssnar då på det här avsnittet.
Det gör han ju uppenbarligen. Men hörni, nu måste vi fälla in hovarna här.
Ja, det får vi göra. Ta hand om er där ute och vi hörs och ses inom kort.
Det gör vi verkligen. Bye bye.
Bye bye.
Hejdå.